de har bara slängt ut en jävla grävling på ett isflak där. När det är mitt i rush, när det är massor med is och skit som flyger.
Film och skit, episod 2.
Yep.
Så do it.
Vi sitter hemma hos Alex.
Yes.
Vi har just käkat mat.
Precis, jag och Per har käkat lite grann. Vi är redo att snacka film och skit. Vi såg ju Django Unchained.
Yep.
I fredags, premiärdagen helt enkelt.
Ja, så det blir så mycket... Det blir en helt färsk recension.
Ja, precis. Nu får vi testa våra mad skills, eller våra vingar här i podcast, eller review-sammanhang.
Inga anteckningar, bara våra arma minnen.
Ja, precis. Och de är arma. Nej, så illa är det väl inte, men ja, det blir intressant att hålla det spoilerfritt.
Ja, ja, precis. Det måste vi säga, den här gången så är det inga spoilers.
Nej, precis. Utan det är helt, helt spoilerfritt. Så att de av er som inte har sett filmen har möjlighet att göra det helt enkelt. Utan att allting är förstört på kronovis helt enkelt. Ska vi börja kanske med filmens upplägg och hela den biten innan vi går in i vad vi tyckte och sådär.
Ja, det är ju den senaste filmen av Quentin Tarantino som knappast behöver någon beskrivning om vem det är. Så att dels är det en Tarantino-film helt enkelt.
Mm-hmm.
Och storyn är sådan att Jamie Foxx spelar en slav, Christoph Waltz ifrån förra filmen av Tarantino,
Inglourious Bastards, yeah.
Han spelar en prisjägare och han är ute efter några som han inte vet hur de ser ut, men han vet att Jamie Foxx karaktär vet hur de ser ut. Så han frigör honom från sitt slaveri. Och de ger sig iväg ut på... Vad heter det?
Äventyr?
Inte lundmördaräventyr, men var prisjägaräventyr.
Ja, precis.
Så det är det. Och sen så är ju Jamie Foxx karaktär Django helt enkelt. Django, det är han som är titelns Django.
Ja, den Django som...
Han letar efter sin fru.
Yes. Och Waltz karaktär kan man säga tar del i hans resa också helt enkelt.
Jo, de blir ju inte direkt omaka par snutar, du vet.
Nej.
Nej, men ja, till viss del omaka par.
Mm. Ja, så vad ska vi börja med, vad vi tyckte om filmen och sådär?
Mm. Filmen är väldigt lång.
Mm, jo, det kan ju påpekas. Filmen är ju 2 timmar och 45 minuter lång.
Japp. Och det är, jag tror att det faktiskt är exakt lika lång som Hobbit var.
Det kan nog stämma ganska bra, ja.
Och alltså, Hobbit tycker jag var ganska väl pacad. Den var 2.45 men kändes som 2 timmar lång.
Ja, precis.
Den här, den var 2.45 och den kändes som 2.45 också.
Ja, jag kan själv uppdela att pacing-mässigt så det funkade för mig ända fram till, vad ska man säga, the turnaround eller vad man ska kalla det, där mot slutet där. Och jag kan ju inte säga vad som hände förstås.
Nej.
Där, men däromkring så kändes det som att de kunde kanske ha klippt lite i det goda helt enkelt.
Filmens första timme... Filmen tar väldigt lång tid på sig att komma igång med sin centrala story också. Och om man nu kallar Django's liksom quest för centrala storyn, det kan man väl göra. Den kommer inte igång på ganska lång tid. Och jag har inte ett stort problem med första timmen av filmen trots det, men jag kan definitivt se ett problem med det för att ja, den tar väldigt lång tid på sig och det skulle kunna vara negativt.
Mm. Och det, alltså den tar verkligen sin tid. Jag personligen upplevde inte ett större problem med det just på grund av den filmen det var, att det blev ju ett himla, vad ska man säga, världsbyggeriet. Han bygger ju upp den världen som karaktärerna då, Django och vad hette hans karaktär? Schultz var det, va?
Ja, Schultz. Ja. Någonting Schultz.
Precis, Dr. Schultz där, som det är Christoph Waltz karaktär. Den världen de rörde sig i liksom, med det här slaveriet och det southern
överhet. Filmen liksom, utspelar sig 1858, så det är innan amerikanska inbördeskriget.
Precis.
Och den utspelar sig i Deep South, som de kallar det.
Ja. Och där, de har faktiskt lyckats, Team Tarantino då, helt enkelt, skapa en väldigt Deep South-känsla.
Och det tycker jag var väldigt bra med första timmen. Alltså, världen som de har byggt fram är väldigt välgjord, tycker jag.
Mm.
Och den särskiljer sig också från andra filmer som har slaveri som tema. För att, alltså, det är slavar överallt.
Ja.
Det är en värld där det inte bara är någon herre på en gård som har en liten familj slavar som han är taskig mot då och då.
Nej. Nej,
det är slavar överallt.
Ja,
det är
precis.
Helt pervasive i samhället där. Och jo. Det tycker jag är jävligt välgjort.
Jo, det syns som de har gjort det. Just de här olika typerna av slaveri, om man ska säga. Det är inte bara de som springer ute på gården eller han som typ ger mästaren mat inne i huset, utan det, man får verkligen den känslan av lite så här, ja, men ja, det är prostitution och sexslaveri och det vissa kanske enkla saker som att, ja, men okej, han får leka bartender i huset, men du vet att han kommer bli skjuten i nacken om man säger emot liksom. Så det, de har ändå vävt in en sorts förtryck på alla nivåer som är väldigt, väldigt välgjort och väldigt intressant faktiskt. Det är sånt som man lätt kan, alltså, man kanske inte tänker på. Men att det där, på den punkten känns filmen väldigt trovärdig. Att, man, det kanske fanns på just
jag gillar också,
så genomsyrat.
Jag gillar också dialogen. Jag tycker karaktärerna var ganska välskrivna i deras språkbruk. För slavarna i filmen har ett ganska dåligt ordförråd.
Ja,
på ett sätt som inte känns där parodiskt, utan det är ganska trovärdigt.
Ja, det är lite den där patois, liksom blandning av olika engelskan med någon sorts, liksom, ska man säga, minnet av Afrika helt enkelt i språkbruket. Och, ja, många skulle använda termen typ så här pre-ebonics eller något sånt. Men det ligger lite där omkring. Och, ja, och förstås de här vita karaktärerna som går runt på plantagerna och sånt, de har ju sin den här southern drawl och hela den biten.
Jag tycker vissa av de vita karaktärerna var lite för over the top redneck.
Jo, det är faktiskt sant. Och jag funderade på dem, om det kanske var för att kunna ha en lite mer balans mellan det väldigt brutala och allvarliga och det komiska, så att inte filmen blev på tok för tung helt enkelt.
Ja, det mesta av humorn i filmen kommer ju från de vita karaktärerna i hur många var komiska.
Ja, alltså. Precis. Så att väldigt mycket, hey boss, what's going on, boss? Liksom lite av den där varianten. Men Tarantino och de med honom, de har ju alltid haft en viss, vad ska man säga, flair för dialog som känns väldigt naturlig på något sätt. Alltså det känns som att de kan prata om alldagliga saker och ändå får man pejl på vad den här karaktären handlar om.
Det är nästan alltid väldigt rapp dialog.
Ja.
Men det var någonting som jag saknade lite ifrån första timmen av filmen. Som låt oss kalla första timmen för The World Building Stage.
Ja, precis.
För det var mer saker som hände än vad det var folk som satt och pratade. Det kändes som det hela tiden var en transportsträcka utan att det fanns en lång, liksom, spännande dialogscen som var det som Inglourious Basterds helt och hållet bestod av.
Jo, och man kan väl kanske säga att allmänt att den här filmen, det är ju mycket närmare, vad ska jag säga, de traditionella filmerna eller filmskaparna i att, alltså, äventyrsfilm där det finns en tydlig, han ska ta sig hit och göra dit och göra det där och det där.
Ja.
Medan många av hans andra filmer är ju väldigt episodiska när det handlar om liksom den här stunden och vad kan man få ut av den stunden specifikt. Ja. När de sitter i ett café och snackar och håller på och grejer.
Första timmen av filmen på det viset kändes inte särskilt Tarantino-esk.
Nej, Nej, det är inte
den hade inte signatur liksom dialogscenerna eller så
kallade. Nej, nej precis, det är ingen som pratar om varför de inte ger dricks och och hela den grejen.
Royale with cheese och så.
Ja, ja, precis. There are no royals or no cheese. There's only the oppression.
Så första timmen är väldigt lång.
Mm.
Alltså för vad det skulle vara normalt i en film.
Ja, precis.
Och den har väldigt goda saker. Men jag satt där och saknade Tarantino-flaren där lite grann.
Mm.
Även fast det fanns goda kvaliteter så hade inte Tarantino-eska rappheten. Eller vad man ska säga.
Nej, den ligger ju som sagt mycket närmare äventyrsfilm.
Mm.
Och det är väl säkert ett medvetet val, men jo, det är lite av det där det vassa.
Ja.
Och liksom, ja, när många av hans tidigare filmer så är det just det som är charmen. Att, ja, men de kan sitta och prata om sin Royale with cheese. Mm. Men man lär sig ändå någonting viktigt om karaktären. Ja. Fastän de bara pratar om att i Frankrike kallar de den Royale with cheese. Och då, ja, det är väldigt, väldigt intressant. Hur
det är inte bara rappdialog, utan det är rapp... brukar man kalla det, cinematografi.
Ja, precis.
Det hela paketet är väldigt tilltalande.
Ja, och det är ju någonting kaxigt med en regissör som faktiskt kan ta det greppet och sen ändå göra det trovärdigt, att man får någonting utav det.
Jag gillade det. Det här var en sån här sak, vi pratade ju om filmen efter vi såg filmen förstås.
Ja, ja precis.
Och någonting som jag kom på som jag inte nämnde då var att jag gillade hur Jamie Foxx skildrade Django.
Faktiskt. Ja.
För att det var väldigt annorlunda mot vad man skulle förvänta sig från en sån karaktär. Han det är liksom, hjälte, han ska vara cool, han ska posa och vara ball och dra coola one-liners liksom.
Ja, precis.
Och visst, han har väl en och annan one-liner, men han var väldigt tillbakadragen faktiskt. Så fort han var tvungen att öppna käften så var det tydligt liksom för karaktären att han visste inte riktigt hur han skulle uttrycka sig.
Ja.
Så hans liksom repliker är ofta väldigt korthuggna.
Jo, det är faktiskt sant. Och överhuvudtaget hur Jamie Foxx spelade karaktären. Just det att, ja, men det kändes som att det här var ett bra exempel på en karaktär med layers like onions. Det kändes som att det som sades var inte bara det han babblade ut med orden, utan även det han höll tillbaka och hur han förde sig fysiskt. Och det,
och det kändes tydligt också att det han ofta ville säga kunde han inte uttrycka.
Nej, precis.
Och det liksom fanns en frustration i hur han levererade repliker på det viset. Så.
Och det bidrar ju även till just den här worldbuilding-aspekten.
Mm.
Eftersom han är ju på många sätt vårt fönster in i den världen. Liksom.
Mm.
Så att det tycker jag de lyckades väldigt bra med faktiskt.
Ja. Sen efter första timmen där då, så kommer väl den centrala plotten igång.
Ja, precis.
Questen att rädda Djangos hustru.
Ja, precis. The meat.
Och då introduceras Leonardo Di Carpaccio.
Som
vi gillar att kalla honom. Leonardo
DiCaprio.
Ja.
Mm. Och jag måste säga att jag minns väldigt tydligt när jag var yngre. Och då han också var yngre, förstås.
När han var alltså, mer en pretty boy-paket.
Ja, precis. Till och med pre-Titanic days. Jag har vaga minnen av att han sprang runt och hade järnmask på sig. Men det kanske var efter Titanic.
Jag tror det var efter. Mannen med järnmasken.
Ja, det var nog post-Titanic. Men där, alltså, när han fanns för att vara en poster i någon liten flickas sovrum helt enkelt. Så jag klarade inte av honom för att jag tyckte inte hans filmer var intressanta och hans val som skådis i de rollerna han spelade var inte intressanta heller.
Nej, det var ju caterat till det paketet.
Ja, precis.
Flickidolerna.
Ja, men jag måste säga att han har ju definitivt vuxit som skådespelare de senare åren.
Det är lite som Johnny Depp också. Han var ju också en flickidol back in the days.
Ja, men, precis.
Lyckades ta sig ifrån det facket väldigt tidigt.
Ja, det gjorde han. Och sen så hamnade han ju där igen på något sätt med Pirates.
Ja, på någon roundabout way.
Can't escape. Men Di Carpaccio, han var faktiskt oväntat trevlig.
Eller, ja.
Trevlig är ju ett intressant ordval förstås. Men jag gillade att han såg ut och liksom hugga tag i rollen och inte... men vad ska folk tänka om mig när jag spelar en sån här karaktär, utan han verkade göra det enda rätta, det vill säga spela karaktären så ärligt som möjligt.
Jag tycker den karaktären var väldigt välskriven också, särskilt vid sidan om Samuel L. Jackson,
Them Planes and Them Snakes.
Han spelar Di Carpaccios vad heter det? Hus?
Ja, han är väl...
Alltså, head of the house.
Ja, precis. Det finns något specifikt namn och nu kommer jag inte ihåg vad det var. Ja, men master of the house. Ja, men han som, vad ska man säga, the house slave är ju inte rätt ord. Nej. Men den av dem som sköter hushållet, ja, helt enkelt.
Han är den slaven i det hushållet som står högst upp.
Ja, precis.
Men det är inte det att han är liksom slavarnas chef.
Nej.
Utan han har hand om mycket av administrationen i huset och så vidare.
Ja, precis. Han...
Och jag tycker Sammy J totalt ägde den här filmen. Jag tycker hans karaktär var jättebra och han spelade den jättebra.
Ja, och han gjorde precis samma sak, att han liksom, han gick rakt in i rollen och det var ingen sån här hur ska det här?
Och hur deras relation var skriven var riktigt bra också.
Ja, det är definitivt.
Och det fick mig att tänka på när Inglourious Basterds kom, så fick den viss kritik ifrån judar. Alltså något sånt där, du vet, Israel eller judesamfund eller något sånt där. Du vet, där det var att den skildrar judar som folk som vill lösa sitt förtryck med våld. Liksom. Att den hade en simplistisk attityd till hur man ska lösa ondska i världen och så vidare.
Precis.
Ja, det löser man genom att köra ondskan ner i en köttkvarn eller något sånt.
Ja,
där,
liksom. Precis.
Tarantinos filmer har väl ofta en sån där brutal estetik, om man ska säga.
Jo, det har de ju.
Så jag kan förstå det klagomålet, definitivt. Nu är Inglourious Basterds en väldigt annorlunda film. Det är inte en särskilt våldsam film alls.
Nej,
och det den gör är så mycket mer än att bara försöka ha judar som hämnas på nazister, liksom.
Ja, precis.
Det är det man tror att det är från trailern, men filmen är ju inte det.
Nej, det är ju, oj. Jag kan ju säga att vilken tur att den inte är som trailern. För att på grund av trailern så såg jag inte filmen på bio, helt enkelt. Ja. För jag tänkte att, en till actionfilm där de ska sätta dit Hitler.
Så när jag såg på Django Unchained här, så hade jag det i bakhuvudet att... kommer det vara ett liknande upplägg på det här, är att det är slavar som ska hämnas sina vita liksom masters.
Ja, precis.
Kommer det vara liknande? Våld är lösningen. Våld är svaret på förtryck.
Liksom. Ja, precis. Ja.
Men jag tycker Sammy J's karaktär tog filmen bort från det.
Mm.
För att han är en ond jävel.
Jo, men han skapar en väldigt... Alltså, det blir plötsligt en mycket otydlig dynamik. Men också så är det en bra påminnelse om att just en sån här karaktär som har varit i förtrycket så pass länge att han inte längre är medveten om det själv.
Mm.
Det är en väldigt intressant karaktär, eftersom förstås de finns ju och har funnits.
Ja.
Och det är intressant att han lägger in det lagret i filmen. Att det var inte så enkelt att white bad, black good.
Nej, verkligen inte. Och sen när det är ett system och folk är del av systemet, det är inte bara lätt att ändra systemet.
Nej.
Särskilt inte när man har något att tjäna ifrån systemet.
Ja, precis.
Han är ju över... Alltså han är husherren där, liksom.
Ja.
Och det är tydligt i interaktionen med Carpaccio också att han står över Carpaccio i vissa avseenden.
Ja, precis. Så att de skapar en väldigt intressant dynamic mellan de två.
Och jag tycker filmens bästa stunder var verkligen från och med när huvudquesten kom igång med Django. När de anlände till Candyland som
de kallar
Leonardos ranch heter.
Precis.
För att där har vi de spännande, rappa dialogscenerna.
Ja.
Och Samuel L. Jacksons karaktär som var riktigt nedra bra.
Alltså. Ja. Och som passande, för tyckte jag i alla fall, som i Tarantino-filmen, så är det ju det som är runt själva våldet som är det intressanta.
Mm.
Våldet känns mer som en punkt eller ett utropstecken på en lång mening som är this is my statement about this scene. Utropstecken, en liten action-grej. Och sen post. Det är det avseendet lyckas de väldigt bra. Så fort handlingen är dragit igång så är det just uppbyggnaden till det som förloppet som leder till våldet. Så att, skulle inte säga att våldet är det största i filmen. Även De finns där, det gör de. Ja. Våldscenerna finns, det drar inte. Ja. Det är ingen tvekan om det. Liksom.
Men det är som min brorsa sa, liksom, att våldet i den här filmen, du hade ingenting på Dread.
Oh, jag har faktiskt inte sett Dread.
Så det känns meningslöst att liksom höja på ögonbrynen om våldet i den här filmen när det kommer så många andra filmer som är stora releaser också, som är mycket värre, om man nu ska använda det ordet. Ja.
Jo, men i rättvisans namn så, alltså, våldet var ju på en sådan nivå när det väl drar igång att det går inte att ta det som verklighet. Det blir väldigt, alltså, vad ska man säga, poetiskt våld. Liksom,
för att, nej, men det är John Woo.
Ja, men precis. Det är ingen som skulle se en John Woo-film och få för sig att man ska börja rulla runt i marken och skjuta med två gevär och hoppa ut från.
Det är en sån där grej. Det är ju ganska skumt hur Django kan vara bra på att skjuta egentligen. Jag menar, vad har han lärt sig skjuta? Ja. Han är ju värsta prickskytten från ruta ett.
Ja, och det var också en sån aspekt som, och jag tänkte på det också, att ja, men det är egentligen inte viktigt varför han är det. För att just våldet är egentligen inte essensen. Utan, ja, men det är en del av hans, vad ska jag säga, Tarantinos storyteller backpack liksom.
Och vi får några Tolkien-scener där han tränar på att skjuta. Liksom. Ja,
ja,
men,
okay. Ja, men, ja precis. Okej, okay, ja, han är wild and fast and, and awesome. Men jag gillar, det var intressant. Det fick mig verkligen att tänka på Django som en riktig sån där nästan en superhjälte för the black community helt enkelt. Mm. Och det var intressant för sen han, Tarantino, när han hade den här utbrottsintervjun.
Ja, Tarantinos utbrott som vi kommenterade förra delen.
Ja, precis. Där hade han ju påpekat att en av anledningarna till att han ville göra den här filmen var för att få in en riktig, liksom, trovärdig eller intressant svart hjältekaraktär, liksom. Mm. Och jag tycker att det avseendet lyckades som är väldigt bra med just Django-karaktären. För väldigt ofta så känns han mer som en hjältemyt eller hjältekaraktär än en livslevande person som springer runt. Så att han är verkligen den som, de blurrar linjerna mellan alltså den fiction och han är en vanlig kille som är ute för att rädda frugan.
Det får man ju tänka på Christoph Waltz karaktärs, så Schultz eller vad han heter.
Ja.
Hans karaktärsutveckling genom filmen.
Ja.
För han är väl en ganska, han är en kallblodig prisjägare som har ett charmigt maner.
Ja, men precis, han är lite precis.
Men han är jävligt kallblodig alltså.
Ja, jo, men han gömmer blodet bakom ett liksom riktigt gentlemannaleende helt enkelt.
Jag tycker det var en bra utveckling för den karaktären. Och den karaktärsutvecklingen kommer ju verkligen till kulmen i sista tredje delen av filmen också, på ett ganska trevligt sätt.
Jo, ja, nej, där lyckas de också verkligen. Mm. Både från, förstås, Tarantino och de som skrev filmen och Christoph Waltz himself där. De lyckas väldigt bra med att hitta ett tempo. Så det känns som att, ja, jag köper att han utvecklades på det sättet åt det hållet.
För Django som den där mytomspunne hjälten.
Mm.
Schultz är i en kontrast till det med att han är väl en vanlig snubbe kan man se han som, men som blir en hjälte.
Ja, precis. Precis. Jo, han blir ju, alltså, han blir ju både mänsklig och hjältig och vad man ska säga.
Och han är ju en mycket mänskligare hjälte.
Ja,
för hans val i filmen är verkligen inte några enkla val.
Nej, absolut inte. Så där har de lyckats väldigt bra.
Mm.
Så att det, men det är längden på filmen. Den är det finns vissa aspekter där.
Precis, för som filmen kommer till sitt klimax.
Mm.
Tror man.
Ja, precis.
För att det visar sig att det är 20 minuter kvar på filmen. Mm. Eller hur mycket det nu var. Och jag tycker, alltså, med det att det var en timme innan storyn kom igång så blev den första timmen av filmen blev lite av ett problem med hur sista delen av filmen var också.
Ja.
För då, alltså, man har ju suttit där i 2 timmar. 2,5 timme.
Jo, så, men det blir ju
verkligen. Och plötsligt så känner man av vikten av den tiden som man har suttit och degat där.
Ja.
Och man vill bara att filmen ska ta slut. Eller,
ja, men det är lite att man vill att de ska wrap it up, helt enkelt.
Och jag såg de sista 20 minuterna antagligen som ett större problem än vad du gjorde. För jag tyckte det var total failure.
Ja, alltså själva hur det händelseförloppet var inte problematiskt för mig rent så, men det var just att jag kände att de kunde ha buntat ihop de huvudpunkterna i de sista 20 minuterna rakt in i det som vi först trodde var.
Ja, det fanns ingenting i de sista 20 minuterna som behövde vara där som det var där.
Ja,
så som filmen ser ut.
Ja.
Alltså, finalen på filmen hade behövt skrivas om.
Ja, absolut.
Det är det som är grejen. Och med det så det känns som att manuset möjligen rushades ut.
Ja,
det är intrycket jag får, för att de sista 20 minuterna som jag klagar på här nu, om man frågar sig vad var poängen?
Mm.
Vad vill Tarantino, vad vill du med de här sista 20 minuterna? Vad vill du och hur vill du liksom? Och det är svårt att hitta något svar på vad tanken var.
Precis,
med de sista 20 minuterna.
Det känns ju inte som att han säger någonting som man inte redan sa i filmen, tydligare dessutom.
Ja.
Så det var faktiskt väldigt konstigt. Det kändes som en typisk extended edition grej helt enkelt. Att okej, när de släpper den längre cut för filmen, då kan jag ta dem extra. Liksom.
Filmen är fortfarande väldigt värd att se.
Ja.
Men,
jo, man ska ju ha klart för sig att när vi pratar om att det här var inte så bra mot så här. Nu pratar vi ju om regissörer som vet vad de håller på med. Det är ju inte någon mannen på gatan som vad är det här, ett stativ? Utan vi har ju lyxen här att säga att bland mästarna som håller på med det de kan och gör det riktigt väl, så skulle vi ändå vilja se ännu mer av det här för att det skulle ha gått hem ännu bättre.
Ja.
Så att det är ju inte att Tarantino jävla amatör. Nej. Quite the contrary. Vi vet att han kan göra otroligt mycket och han kan göra bättre.
Känslan jag fick ifrån slutet, alltså sista 20 minuterna, var att han inte riktigt visste hur han skulle knyta ihop säcken, och så drog han bara till med någonting som inte funkade riktigt. Det är jävla synd alltså.
Jo, för den känns återigen inte nödvändig.
Nej.
Han har verkligen, för när ni ser filmen eller ni som har sett filmen, han har ju redan sagt det han så att säga säger då i den här avslutande delen där.
Ja.
Så att det är på den punkten är det väldigt förvånande faktiskt.
Ja.
För att när det gäller just det här med tempot som känns lite meandering, han har ju gjort det i den första delen av filmen. Där jag tycker det funkar som han bygger upp världen och han tar sin tid. Och jag har ingenting emot att han tar sin tid. Det är lugnt för att han bygger upp en värld som och som förtjänar att byggas upp, eftersom det är ju inte ett tema som kommer upp i film vanligtvis, och gör det så kommer det upp väldigt som klacksparkigt och det fanns slavar.
Det var kryddat med humor också.
Ja, precis. Så att där hittar han ju en nivå. Och så att det var lugnt för mig. Men då när han redan har etablerat världen så behöver han inte lägga massa extra grejer. Utan det klarar han sig utan. Mm. Jag tror det kändes som att han kanske inte litade på det han själv redan hade åstadkommit, så att säga.
Sen så i research efter vi såg filmen så läste jag att hon som har klippt alla Tarantinos filmer faktiskt. Det är samma kvinna som har haft det jobbet.
Ja, just det.
Sally någonting. Hon dog efter Inglourious Basterds. Så att det är nya personer eller ny person som har fått det jobbet nu.
Ja.
Och jag kan inte låta bli att se liksom det som en del av det anledning till att den här filmen
har en helt annan,
att den hade inte lika rapp pacing, inte lika tight pacing.
Precis,
som Inglourious Basterds till exempel.
Ja, alltså jag tycker det är så jätteintressant, speciellt visuellt just att men dialogen är väldigt rapp och den har ett väldigt tydligt, vad ska man säga, Tarantino tempo är väl för tacksamt eftersom det är Tarantino liksom. Men det har det där tempot, medan det visuella kan ändå vila kvar och ta sin tid och men han lägger ut kameran i hörnet och man ser inte ens den som snackar, utan man ser bara uttrycket på den som får ta emot dialogen. Liksom. Och det kanske saknades lite grann faktiskt.
Ja. Och jag ser, det är inte bara det att filmen hade mått bra av att kortas ner. Det är inte riktigt nedkortning som är problemet, utan det att det hade behövt ändras vissa grejer.
Mm.
Särskilt då i slutet.
Ja, precis. Det är ju den absolut den tydligaste. Jag försöker lista ut här nu om det gick att freda på vad nätet är denna Sally. Sally Mysterioso. Någon där ute kanske vet och postar upp den, den informationen helt enkelt.
Sen så kanske inte hon är en superklippare heller. Jag menar, det var ju hon som satt i den stolen för, vad heter det, Kill Bill-filmen också. Och där har vi ju verkligen definitionen av någonting som var alldeles för utdraget.
Men jag har faktiskt inga tydliga minnen av det var så länge sedan jag såg Kill Bill. Men ja, jag minns att det var vissa transitions där, speciellt mellan tecknat och inte tecknat som...
Och sen behövdes det verkligen två stycken 3 timmars filmer eller,
ja.
Eller jag kommer inte ihåg om de har 2 eller 3 timmar vardag, men hur som helst, två filmer. Behövs verkligen 2 filmer för det där?
Ja, det är sant. Mm. Och jag vet inte om det kanske var en sån här typisk Sally Menke måste det ha varit. Helt enkelt. Som var... vad säger man på svenska? Klippare? Nej.
Det låter konstigt.
Ja. Men,
vi är så skadade med engelsk terminologi istället.
Ja, precis.
Editor.
Ja, editor, ja. Det är hon som får vara med när saker hamnar på the cutting room floor. Men ingenting gör ju det nu längre.
Kill Bill får ju mig tänka på... alltså Tarantino gör ju pastischfilmer eller vad man ska säga. Mm. Eller det är det han utger sig själv för i alla fall. Kill Bill var ju liksom kung fu-films pastisch.
Ja, precis.
Tydligen så ska vara... Ah, just det, Jackie Brown var ju blaxploitation pastisch tydligen.
Ja, precis.
Men den är ju inte det.
Nej, det var jättelänge sedan jag såg den. Den kändes ju inte som proper blaxploitation i alla fall.
Nej, och Inglourious Basterds var tänkt som att det skulle vara en... Alltså det var faktiskt tänkt som en spaghetti-western från början när jag läste om den.
Okej. Okay. Jag tog för givet att det skulle vara lite Guns of Navarone och Nestet.
Ja, men den stilen också. Och det är den ju verkligen inte heller.
Nej.
Och han tänkte den här, Django Unchained då, som en spaghetti-western.
Ja.
Och det är den ju inte heller riktigt.
Nej, nej.
En spaghetti-western ser jag som, du vet, snubbe åker in till stan... Och så är det 2 gäng.
Ja.
Det är upplägget.
Ja. Och så delar han ut lite rättvisa. Ja. Och så.
Nej, men väldigt billiga filmer med hård huvudperson och,
ja.
Som inte beter sig som folk.
Nej, precis.
Django Unchained, den titeln och hela den här filmen kommer ju inte från ingenstans.
Nej.
Det finns ju en original Django,
ja,
som är från 1966. Som jag tog och såg faktiskt, för jag har inte sett den. Jag såg den i veckan.
Okej, du såg filmen, ja.
Ja, och den har det upplägget. Django i den filmen är, du vet, en random dude.
Ja.
Med ett uppdrag. Men uppdraget får man veta senare. Men, han rider in till en stad. Där är 2 gäng som styr. Och så, du vet, börjar våld.
Ja, inte att förväxla med Yojimbo.
Och den är ju verkligen en spagettivästern. Den är definitionen av spagettivästern.
Ja. Är det, vad heter han? Ennio, den här Morricone-snubben som har gjort
musiken. Han har inte gjort musiken till den.
Nej, det är inte det. Oh, han är ju definitionen av rätt soundtrack för rätt tillfälle helt enkelt.
Det var en till film som jag såg under veckan som jag tycker har anknytning till den här också, vilket är Sukiyaki, Western Django.
Ja, just det.
Som är en western pastisch av våran älskade Takashi Miike.
Ja, the Takashi Miike. Och de av er som vet vem det är, ni vet vem han är. vad ska man säga?
Ni som inte vet, var glada över att ni inte vet.
Ja, denna Takashi Miike är speciell. Han har ju, verkar ju ha lugnat ner sig här på senare år.
Ja, han gör ganska mycket familjefilm numera faktiskt.
Till och med så pass långt.
Men det är fortfarande så att han gör 2-3 filmer om året.
Ja,
faktiskt.
Men oj. Ja.
Ja, jag kände att se Sukiyaki Western Django, det var ett måste.
Mm.
För att den filmen, den är från 2007. Och Quentin Tarantino är med i den.
Ja, jag har inte sett hela filmen. Men jag måste säga att det var nog hans bästa skådespelarinsats hittills. När han steker lite ägg och... det är kvalitet. Det är the actor at the top of his game.
jo. Verkligen at the top of his game. För att han är helt fruktansvärd framför kameran. Alltså. Det är alltid så pinsamt att se.
Ja, jag gjorde ju återbesök till Pulp Fiction här under veckan faktiskt. Jag tänkte att jag har inte sett den på ages. Håller den verkligen liksom, the test of time och så vidare? allting är solid. Och sen så kommer Tarantino in.
Och då, han med i den?
Ja, han är... jag glömde bort karaktärsnamnet. Men han är den Sammy J's karaktärs polare. Okay. Som de tar liket hem till.
Ja, han!
Precis, så han, det är inte Harvey Keitel-karaktären. Nej, men nej. Det är snubben vars hus Harvey Keitel städar upp just kroppen det. I, helt enkelt. Det är han som är gift med sjuksköterskan, helt enkelt. Som gör att
de har en
precis, som gör att de har en timeline där. Ja, men innan frugan kommer hem så måste ni jävlar ha sett till att... Men, oh man. Där känner man verkligen av... Alltså också det som är intressant är skillnaden på skådisar och inte riktigt skådisar.
Mm.
För att man tas ur filmen när han drar igång. Medan när Sammy J och vad heter han? vad heter det? Saturday Night Fever killen. Travolta. Travolta-killen, när han drar igång. De håller ju på en helt annan nivå.
Mm.
Och de får ju verkligen just hans sätt att skriva dialog att funka. De liksom sjunker in i karaktärerna och snackar alldagligt.
Han måste vara jättebra på att jobba med skådisar också. När jag får dem att göra saker som de inte trodde de kunde framför kameran.
Ja, precis.
För det är verkligen många skådisar som verkligen har lyst i Tarantino-filmer som de inte har gjort någon annanstans.
Nej. Ja, men till och med, vad heter han, Michael Madsen, som Mr. Blonde i Reservoir Dogs, om han är ball.
Ja.
Ja, då, och även i Kill Bill, då är han ju ball där också. Ja, men han är verkligen jättedålig i allt annat jag sett honom i. Så att det är någonting, något förtroende han lyckas, liksom, som de får för honom. Och han lyckas dra ut den där performancen ur dem, helt enkelt.
Sukiyaki Western Django, det var en skitdålig film.
Jag avslutade inte den, men jag kände av det inom... Så fort Tarantino hade stekt sina ägg och var färdig så kände jag att... jag vet.
Men, den var ju en proper western pastiche. Det är lite av den filmen jag hade förväntat mig att Tarantino skulle ha velat göra med den här, kanske. Men Tarantino har ju alltid sin Tarantino-grej. Och jag tycker det är bra. Allting han gör... Vad han än försöker göra. Det är ju alltid genom Tarantinos lens.
Ja, precis. Ja, det har ju alltid en Tarantino-flöva. Men lens det är...
Ja. Men ta, vad heter den? Death Proof.
Ja.
Den hade dels liksom Grindhouse-grejen för sig.
Mm.
Det var ju verkligen en film som såg ut som och luktade som en sån film.
Ja, det var jag faktiskt jätteimponerad av. Att den verkligen, jag var tvungen att kolla att fan, urspelaren ser verkligen in modern times. Jo, det var en mobiltelefon.
Plus att den hade Tarantinos liksom flair.
Vänta, var han med i den?
Nej, han regisserade den.
Nej, just det, han regisserade den.
Den hade ju verkligen de där dialogerna som de hade där i baren och så.
Men den där filmen är ju verkligen kärleksfrieri till, vad heter det, biljakter och bilar from the before times. Men de här bilarna har ju nästan dialog. Liksom. Så där är det nog. Ja, det var konstigt.
Jag vet inte vad Tarantino försökte göra med den här filmen. Jag menar, om han verkligen försökte göra en western pastiche så antar jag att han misslyckades.
Mm.
Men det är inte det... Men vem bryr sig?
Nej.
Allting han gör är genom... hans tolkning.
Ja, precis. För att at the end of the day så tycker jag ändå att det är en bra film.
Mm.
Så det finns saker som borde ha tweakats och ändrats ur mitt personliga tycke. Men jag kan inte säga att gå inte och se den. Inte en chans.
Vad ska jag säga? Jag kan säga att jag måste väl säga att jag blev lite besviken.
Mm.
Särskilt efter Inglourious Basterds som var så jättebra tycker jag.
Ja, jag måste göra ett återbesök till den faktiskt.
Men filmen är väldigt värd att se för den har väldigt goda kvaliteter.
Jo. Nej, men jag känner så att återigen i den där fantastiska intervjun som postades i DN så frågade den här intervjuaren eller reporten, han sa det att men förut så har du sagt att det finns en sweet spot för regissörer att håll på så här länge och sen så får ni liksom hänga upp handskarna. En regissör är som en boxare, du har en viss tid på dig då du kan göra bra film, sen får du lägga av.
Mm.
Och då frågade ju intervjuaren så, men vad tycker du själv? Är det dags att lägga av nu eller ska du fortsätta mer?
Mm.
Varpå han svarar, jag vet inte, vad tycker du? Och jag måste säga att det här var kanske inte hans bästa, men det är inte dags att hänga upp
handskarna. Nej, verkligen inte. Jag ser fram emot nästa film. Det kommer säkert bli bra grejer.
Ja, men. Ja, nej, jag ser fram emot. Så att, absolut. Han är fortfarande med i ringen. Han får fortfarande ranta runt i ringen. Absolut.
Ja, men med det så har vi pratat lite mer än en halvtimme om det här. Så det blir väl dags för vår Resident America. America. America.
America, 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 America. It was by the porta potties. If you remember going to the porta potties.
Oh, now I remember. Yeah.
Okay, so give your version because I'm not sure how clearly, because this has happened to me so many times that I might just blend them together. Or blend, I'm speaking like Swinglish. I might mix them all together, all the different stories. But do you remember?
Yeah. Well, I remember just needing to pee, and then I ran into you talking with someone, and I just went, oh yeah, American! Something like that. How do you remember it?
Okay, I remember a little different. I was waiting to get into one of the porta potties, and there's like this guy there, you know, and kind of hitting on me and everything, and he's like, you're from the US, huh? I'm like, no, I'm from South Africa, which is like my general country that I choose, because they have a lot of different accents there. I can usually, especially when Swedish people are drunk, I can usually get away with it. And,
yeah, and it's enough to just say that you're from South America to get rid of people or what?
Or South Africa. Because it's more of a conservative place, and they're just like interested in the American, you know. It's like, and they don't take no for an answer if you say you're American. Even if you say you're married like 5 times, they're like, yeah, it's okay. It's like, no, it's not. But anyway, so like I had lied to him, and he hadn't believed me. He was also from Africa. Somewhere, I don't remember where, but anyways, and then when I came out of the porta potty, somehow you guys had started talking, and you had like said something like American or like something, and he's like, you are American. I'm like, no, Paul, you never ever tell a drunk Swede that I'm American. They will not leave me alone the rest of the night.
I remember talking with someone. Wonder why the hell I did that.
I don't know, but I usually make it clear when I go out with my friends, like that's like a general rule, like, by the way, like, don't mention that thing, that place I come from. And so, and I always warn, like, my cousin when she lived here and other people from the U.S., when you go out, you should definitely lie about it.
Did that help your cousin, though?
Yeah, it did. Really? Like, it did, because she was having the first time she went out clubbing, she had a great time until one of her friends was, like, surrounded by a bunch of guys, and she wanted to get rid of them. So she's like, oh, by the way, that girl's from the U.S., and they're like, whoosh, and like swarmed up on her, like my cousin.
Oh wow.
And we're like, oh, you're from the US, where are you from? I've been to the US, I've been to New York, you know, we're just buddies, blah blah blah, you know how it is. So it does work, like the theory does work,
man. I must remember to be as non-impressed as possible when I meet Americans in the future.
Be like, yeah.
American, no big deal.
yeah
absolutely,
yeah.
And you listeners should too.
Yeah. Don't be impressed if you want to snag one. States.
The States. States. För andra halvan av podcasten då. Jag vet inte. Jag hade några idéer på ämnen faktiskt.
Ja, precis.
Ett ämne var favoritögonblick från Vilda Västern-filmer.
För där kan man ju verkligen bara spinna på.
Ja, precis. Ja, det är ju intrigerande. Men vad är ett favoritögonblick i Vilda Västern? Men det finns ju hur många som helst.
Ja.
Men jag har den självklar.
Eftersom jag har fuskat och tänkt på det här under veckan. Så kommer jag att tänka på en film som heter Buffalo Rider. Har för mig titeln här.
Vem, var, hur?
Ja, det här är en sån där skitfilm. Det här är en proper skitfilm.
Aha, okej. Okay.
Men den är helt otrolig, för storyn är så här. Jake är huvudpersonen. Han är en snubbe som är väldigt in touch with nature. Han är ute i skogen hela dagarna och du vet, bara sover i träd och så vidare. En dag så hittar han en buffel som håller på att attackeras av vargar.
Okej, jag tänkte säga settlers eller någonting.
Nej, så han räddar buffen från de här vargarna.
Ja.
Och du vet, vårdar buffen som det vore hans egen son.
Oh, wow.
Och han börjar rida på den här buffen.
Varför inte?
Ja.
I mean, clearly.
Så han blir känd som Buffalo Jim eller Jake eller vad fan han nu var. Och han rider omkring med den här buffen och försöker stoppa tjuvjägare och grejer. Så han blir du vet, en hjälteryttare.
En hjältebuffelryttare.
På en buffel, ja.
På en buffel.
Och när man ser den här filmen, man sitter där bara med munnen helt öppen. För att han rider på en riktig buffel.
Hur de lyckas med det?
Jag vet inte.
Jag visste inte att bufflar var så pass...
Eller hur, att man kunde tämja dem.
Ja.
Och det är till och med en scen där han rider in i en bar. Du vet, en klassisk där.
Som är saloon med svängdörrarna.
Han rider in med buffen in i baren och gör rent hus. och alltså, det här är ju helt bizarrt att se på. För att det är en jävla buffel som rumlar omkring inomhus och ser ut som att han ska ramla omkull vilken sekund som helst. Och så den här snubben som ser ut som en cowboy som sitter på den här buffen och verkligen... Jag kommer dö när som helst!
Wow! Ja. Men när gjordes filmen? Är det alltså en Before Times?
Ja, den är från 60-70-talet någon gång.
Okej, men då är det under den spaghetti-åren helt enkelt.
Den har massa andra skummaheter för sig också. Den har... vad heter de där? De där... grävling. Har typ en grävling-karaktär också. Som de kallar typ... Billy the Badger. Var Jakes kompis.
We don't need no stinking badges.
och det här är en film som tog koll på många djur i the making of this movie.
Aha, okej. Okay, så det är en PETA-varning där. No animals were... Some, most, all.
Most animals were horribly maimed. För att det är en scen då den här grävlingen ute på floden när det är vinter. Och så brister isen. Så är det en grävling som är på isflak som är en flod som är högt flöde i.
Ja, precis. Så är det en riktig, vad heter det, strid? Nej.
Det strömmar hårt i alla
fall. Ja, precis.
Ja. Och alltså det är så uppenbart att de har bara slängt ut en jävla grävling på ett isflak där. När det är mitt i rush, när det är massor med is och skit som flyger. Och så lägger de lite berättarröst på honom att oh, Billy the Badger, han är kvar för sitt liv. Hur skulle det gå? Och sen så klipper de till en annan grävling antagligen som de har slängt på stranden bredvid. Och oh, han klarade sig.
Helt annan teckning i facet. Herregud. Billy the Badger.
Och det är också så här, det har ingenting med storyn att göra. Utan det var ett sidoäventyr. De gick ut i skogen och filmade en massa stackars djur som de brutaliserade. Och så slängde de dit någon jävla story på det. Och sen en kille som rider på en buffel.
Men, vad var hans uppdrag? Ja, men det kom ju någonting till stan, antar jag. Som han måste dela ut rättvisa på.
Ja, men det är någon tjuvjägare som han är ute efter.
Såklart. Buffalo. Jag får säga Buffalo Bill, men... Buffalo Rider. Ja, det får mig att fundera på vad är min favorit western-scen? Förutom typ alla shootouts i alla western-filmer någonsin.
Mm.
När de går ut där i the dust och alla springer iväg och tar sina små barn och... ja, lite tumbleweed som studsar förbi där och... Ja, men de scenerna, det är äkta drama däremot. Det är alltid sån spänning och så inzoomning på ögonen.
Oh, jävlar.
Men jag tror att den bästa of all time, det är ju nedra. Är det The Good, The Bad and The Ugly? När de kommer ut där på det där lilla, inte fält, men vad är det?
Gravplatsen,
ja, precis. När de tre står där och...
Ska,
du, eller jag, eller...
Den är skitbra, jag gillar den också.
Det är the ultimate Mexican standoff, helt enkelt. It's got a Mexican in it.
Och helt klockren musik också.
Ja.
Musiken gör otroligt mycket för den scenen.
Ja, det är verkligen ett praktexempel på vad man kan göra med ett soundtrack i en film. För att den är så tight, alltså.
Ja.
Det är... Så mycket mer än själva skjutandet som är på gång i den scenen.
Hela den filmen, Goda, Onde, Fule, jag tycker jättemycket om den. Verkligen.
Jag måste göra ett
den är lång, alltså. Men den är så härlig.
Ja, alltså, det är den, eller ska man ta typ The Boras för sheriffen?
Blazing Saddles.
So what are we gonna do? Play chess? Screw? Let's play chess!
Och så... bruna bönor-scenen också.
Och förstås, vad heter han? Mongo Bill, eller vad tusan han heter, som knockar en häst.
Oh! Bara smocka till en häst, ja, rakt på.
Det är ju också en vinnarvästern-scen. Annars, jag menar, Clintons, vad ska man säga, post-spaghetti-västern-filmer är ju jäkligt hårda också. Mm.
Är det De hänsynslösa den heter, där... Där är han, Gene Hackman, Morgan Freeman.
Ja, det är nog det. Jag tror att det är det här. Jag tror det. Men han kommer tillbaka som äldre, så att säga. Ja. För de ber om hans hjälp. Och
den filmen är riktigt bra också, ja, tycker jag.
Det är en bra exempel på att ta spaghetti västern och göra äkta film av det. Ja. Och det funkar jättebra.
Och den har ju också en väldigt bra showdown.
Mm.
Alltså när Clinton, efter Morgan Freeman dör i den,
ja,
och Clinton sätter sig och dricker sprit för första gången på jättemånga år.
Ja.
Man sitter där och ryser verkligen.
Ja, nej, det är riktigt. Alltså det är film. Det är
film. Och spänningen också där. Man vet inte att hur det kommer gå när han ska ha sin showdown med Gene Hackman.
Nej, precis.
Den är verkligen läskig.
Bra de har byggt upp den så bra på sånt sätt så att... Det är en av de få filmer där man faktiskt inte är säker om man kommer han verkligen hem eller inte. Liksom. Ja. Tar han sig ur det här? För det känns som att det skulle kunna ha gått storymässigt åt vilket håll som helst. Och filmen kunde fortfarande ha berättat någonting eller haft ett vettigt budskap.
Ja.
Och därför så sitter man ju verkligen där pins and needles. Att, oh my god, han har druckit booze. Hans shooting skills är down by 40%.
Det har redan etablerats att han är way past his prime också.
Ja. Så att nej, det är också en sån här riktig western-klassiker. Vi måste ha en western movie night.
Jag tror det. Och det kommer vara återbesökt i större delen.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Episka slutdueller. Får man ju faktiskt tänka på Django, gamla Django som jag såg i veckan.
Ah.
För den lägger upp till finalen på ganska coolt sätt också. För Django kommer ju undan med massa guld. Men han typ schabblar bort guldet av en slump. Han tappar allting i kvicksand, så allting försvinner. Och så kommer ondingarna i fatt honom.
Okay.
Och de liksom, haha, nej, vi ska inte döda dig, vi ska bara fuck you up.
Ja, precis, så, lära dig en läxa.
De smashar sönder hans händer.
Och vad är en gunslinger utan sina händer?
Så då krossar hans händer. Och man sitter ju där och kollar på tiden och det är typ 10 minuter kvar av den här filmen. Ska han läkas eller vadå?
Han sätter ju såklart sina pistoler på, vad heter det, stövlarna. Och så hoppar upp i luften, sparkar foten för att skjuta.
Ja, det blir inte så coolt. Men han går tillbaka till staden. Han lämnar meddelande till hans saloonägaren där att när sista bossen kommer, säg att jag väntar på honom i kyrkogården. Sista bossen kommer och Django, vår hjälte, gömmer sig bakom ett kors där. Eller gömmer sig, han söker lite skydd där, han syns ju. Och sista bossen kommer där och Django med sina obrukbara händer försöker få upp en pistol för att liksom trycka den mot graven för att avfyra.
Han har
innan det tagit bort skyddet som är för avtryckaren,
ja, precis, du vet,
med
lilla
tänderna. Han har tagit bort den med tänderna.
Wow.
Och då ska han liksom skjuta pistolen genom att trycka den mot graven. Och det är också graven på sin hustru, eller vad det nu var, som han... Hela hans quest är att hämnas sin hustrus död.
Wow.
Och så han vill trycka pistolen mot just hustruns grav.
Så hon får in sin killshot. Yeah.
Men han är inte graciös eller någonting, utan han famlar runt med den där pistolen som han inte vet vad han håller på med verkligen. Han tappar den på marken också. Det är verkligen två nedra tumvantar.
Precis. Obrukbara lemmar helt enkelt. Ja. Men det känns ju som ett mark från filmer av the olden days, just att det fanns en mycket större del av den här osäkerhetsfaktorn. Mm. Även bland de så kallade hjältarna och krigskaraktärerna. Om man kollar Kurosawas gamla samurajfilmer, det är mycket mer spännande. Det känns verkligen som att det är inte den här graciösa balletten, utan det är någonstans mellan skill och vifta för att hoppas att man träffar någonting. Det är verkligen hela tiden, stick, herregud, stick, herregud. Vad händer?
Var det i Yojimbo just där en av slutbossarna hade en pistol också?
Ja, precis.
Det var ju också en sån där grej för att raise the stakes.
Ja, precis. Ja. Det är som det, vad är det där uttrycket? Never bring a spoon to a sword fight. The man brought a gun to a sword fight. Det är klart, han vinner ju. Nej, så att nej, det är verkligen, det är också sådana aspekter som man kan sakna lite grann i film nu. Just det där fighterna som, okej, han är ju tränad, men det betyder ju inte att han garanterat vinner liksom.
Nej. Och sen, det känns också som att filmen nu för tiden saknar en hjälte som övervinner hotet med list.
Ja.
Det är lite fight ett tag och sen så är plötsligt vinner vår hjälte.
Ja, precis. Ja. Som den här ninja assassin. Ja. Han slogs och åkte på spö, sen så tänkte han på en sak och blev superhjälte helt enkelt.
Ja.
Hopp. Det är ju verkligen. Och det som jag verkligen inte tycker om, som ju också är en ny utveckling, är den här hjälten som inte har något form av samvete överhuvudtaget. Mm. När liksom allting har sagts och gjort och sen ändå väljer han typ execution style döda sin fiende. Jag menar som Transformers är ju ultimata det exemplet.
Det där som vi kommer tillbaka till rätt ofta. Hur, ja. I Transformers 3, vad den nu heter.
Ja,
Transformers Dark of a Moon. Ja. More Transformers.
I'm pretty sure 3 Trans 3 Former 3. The Transformening.
Ja. Ja, nej, där Optimus Prime, våran hjälte från barndomen som aldrig ville döda och som gav goda moral... liksom kakor mellan delarna och allting sånt där. I senaste Transformers-filmen så avrättar han kallt sista bossen. Och den sista bossen är på sina knän, liksom dagen är vunnen. Mm. Och Optimus Prime bara riktar en pistol mot honom och blåser skallen av honom, helt iskallt.
Ja, precis. Och det, jag förstår inte varför han liksom har gått den vägen. Nej. För att det är verkligen... Ja, men det är ju inte alls hans karaktär. What happened?
Och Transformers-filmerna, de är ju barnfilmer också.
Ja, men det är de ju.
Ja, och det är den moralen vi vill lära våra barn nu för tiden.
Ja, precis.
Det låter som värsta surgubben nu, men det här är ju ändå... Det kanske reflekterar vår tid, att det är en brutalare tid nu.
Ja, ja, men det är väl brutalare lite mer rädsla moral. I luften, som hänger i luften här, och oro över vad... Vart är våran fiende och hela den biten. Mm. Det finns sina given enemies. Fienden mitt ibland oss är väl ett mycket mer vanligare
och fienden tankesätt.
Liksom.
Fienden måste spöas hårt och brutalt.
Ja, precis. Så han inte kan återvända.
Eller tough on crime-utvecklingen i USA till exempel. Och så vidare.
Mm. Det är ju helt klart den biten. Liksom. Mm. Men det, ja, vi får se vad framtiden håller helt enkelt.
Ja.
Eller vad den bjuder på i alla fall.
Det kommer ju en till Transformers-film och
Vänta, är det den där?
Det är den fjärde som ska komma, ja.
Det låter bekant. Det är inte Transformers dude, alltså Jason Statham som är snubben då. Eller är det Marky Mark?
Vänta, vi pratar om Transformers, inte Transporter.
Nej, Transformers. Men jag får med
ska att Jason Statham vara med i Transformers?
Ja, jag får med det. Det är i alla fall inte Shia LaBeouf.
Det var deprimerande. Jag gillar ju Statham ju. Han är ett sånt där face som man alltid gillar att se.
Ja, men precis. Ja, de vill väl få in äldre publik kanske, jag vet inte.
Ja.
Det är det enda jag kan tänka mig. För att, eller så har väl folk bara tröttnat på han, Shia.
Och så får Emma Watson vara the chick of the flick.
Åh, herregud.
Du vet att hon kommer vara flavor of the month, satan, inom snart.
I hope not, men det känns ju oundvikligt.
Ja.
Det framtiden bjuder oss på, helt enkelt. Men apropå sånt som framtiden bjuder, vi måste ju se David Carradine i framtiden 2.
Ja, det kan ni se fram emot i någon framtida episod när vi ser på någon proper skitfilm och pratar om skitfilm när de är som bäst.
Ja.
Jag vet inte om det är Future Zone den heter, eller typ Future... Det är Future någonting.
Future eller Future Cop eller Future X Cop. Nej, Future...
För att det här är två filmer som finns i Future någonting-serien. Vi har sett den första. Den första kan ha hetat Future Zone. Eller så är det den andra som heter det. Och det kvalitet sci-fi med David Carradine från 70-talet.
Ja, men det är ju riktigt topp. Toppfilm, helt klart. Så att den ser jag fram emot.
Ja, jag med.
Ja. Och sen så får vi se vad vi recenserar till nästa episod också.
Alltså, vi kommer ju se Le Miserable.
Ja,
den det kommer känns vi ju se som nästa vecka. Men
är
det den vi ska recensera?
Kanske. Varför inte?
Ja,
vi tar det till oväntade platser. Men ena dagen är Django, andra dagen är liksom, Los Crono Crimenes, men ingen vet vad vi är.
Man kanske får mer lyssnare också om man, du vet, hashtag Django Unchained på Twitters.
Ja, men precis. Och så boom, Le Miserable.
Hashtag Russell Crowe.
Ja, precis, hashtag Russell Crowe kommer ju verkligen, folk flockade. Hej.
Alltså, kan du komma på en enda film som han har varit ordentligt bra i?
Måste jag tänka efter. Jo! American Gangster.
Jag har inte sett den faktiskt.
Ja, där är han faktiskt bra. Men alltså, huvudpersonen i den filmen är ju egentligen Denzel Washingtons mugg. Och sen Denzel Washington då. Varje gång han blir förbannad, vilket är ofta i filmen, så har han alltid en kopp i närheten på bordet som han slår, slår undan.
American Gangster starring Denzel Washingtons mugg.
Ja, och det är ju det tydligaste bindet jag har den filmen. Men annars så, där ger han faktiskt en solid performance.
För jag diskuterade det här med min kusin igår. Och vi båda, vi kunde inte komma på en enda film som Russell Crowe var bra på riktigt i.
Nej, men han är ju solid i alla fall. Han håller ju alltid en, vad ska man säga, han går aldrig under en viss nivå. Men han toppar inte heller den här liksom super duper nivån.
Nej, han håller sig väl på par, antar jag. Men det är verkligen en skådis som inte utmärker sig.
Nej, det gör han faktiskt inte.
Det enda han utmärker sig i är att han har landat bra jobb.
Ja, precis.
Gladiator och sånt där. Jag menar, det är ju mer att han har varit i en framgångsrik film än att han har gjort någonting ordentligt.
Ja, nej, men det känns som att han är, vad ska vi säga? Alltså, om Sam, vad heter han? Wentworth?
Han som var huvudpersonen i Avatar, eller?
Clash of My Titans. Ja, precis.
Terminator Salvation.
Terminator Salvation, ja. The ultimate film of all time. Om han hade varit en riktig skådespelare.
Sam Worthington, är det inte det?
Ja, Sam Worthington, så var det. Jag tror jag blandade ihop typ Prison Break-killen och honom, jag tänker. För han heter någonting Wentworth, tror jag. Om han hade varit lite närmare att vara en bra skådis, helt enkelt, så tror jag han hade varit Russell Crowe.
Ja.
Det är där någonstans, mellan de två finns det någon sorts överlapp point, helt enkelt. Inte för att snacka skit om Russell Crowe så hårt, men
nej, det är inte ni direkt, förstår vad jag menar. Det är inte direkt så att vi hatar honom. Han är bara så jävla bland.
Jag har ju sett den, vad heter den, Beautiful Mind?
Just det, jag har inte sett den heller. Det skulle väl vara den filmen som har högst potential för real acting.
Ja, jag har däremot inte sett Cinderella Man, som de ju också säger att han ska vara riktigt bra i, men
okay.
Fan, nu tänker jag efter, jag kanske inte har sett någon alltså filmer, tre filmer som, I don't even know.
Hur var American Gangster förresten? För Ridley Scott har ju på senaste 10 åren varit väldigt ojämn som regissör.
Jag minns inte allt förstås, men jag har ingen mer smak från den i alla fall. Det var inte sådär, den jag ser fram emot att se den här igen.
Men det var inte av scenerna. Det var inte en styggelse till ditt öga.
Nej, det var ingen styggelse till mina ögon. Det var den inte. Men det var ju inte Scotts starkaste. Och han kan ju vara intressant i det att antingen, även när han gör inte seriösare film, men mer realistisk film, så finns det en chans att det blir tråkig film, så att säga. Men de som är in the know tycker att den är helt fantastisk. Praktexempel är ju Black Hawk Down. Antingen tycker man den är dålig eller så är man militär. Det är lite den varianten på den filmen liksom.
Jo, det är sant. Jag är inte mycket för den filmen.
Nej, jag är inte heller. Men
var det verkligen, var det inte Tony Scott som gjorde den?
Nej, jag för mig att det var Ridley. Jag för mig att det var Ridley Scott som gjorde den.
Alla de här skottisarna.
Ja, well, nu finns det bara en kvar förstås, som vi konstaterade i förra episoden också.
Jag ska inte säga som tur är, för jag hatade inte Tony Scott så mycket så att jag ville att han skulle dö.
Nej, det måste ju finnas ett mellansteg där, som kanske är typ, men snälla, sluta göra film. Den måste finnas någonstans innan Stick och Brinn, eller Burn in Hell. Så nej, jag menar, Men vad har Tony Scott annars gjort som en sån här riktig...
Tony, han gjorde Deja... Tony eller Ridley?
Tony gjorde ju Deja Vu. Ja. Ja, precis. Alltså han är ju...
Han gjorde Man on Fire också.
Precis. Ja, han castar ju alltid rätt, för han castar ju alltid Denzel Washington. Och det är ju aldrig... Jag kan inte komma på att han gör sån här klavertramp som skådis. Han måste ju ha gjort någonting när han var yngre. Och man bara så, what?
Min favoritroll med Denzel Washington var nog i Glory.
Ja,
har du sett den?
Jättelänge sedan.
Men du vet vad det är för film.
Ja, precis. Oj, 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 så länge sedan. Jag har bara vaga intryck av den.
Shit, vad vi tog den här delen till full circle här nu.
Ja.
För det är också en film som har med slaveri att göra.
Ja, precis. För
ett gäng, alltså ett svart kompani helt enkelt under amerikanska inbördeskriget.
Mm.
Och Denzel Washington spelar en man med många R på ryggen.
Mm. Ja, hey, vi kanske tar och ser den igen också. Kör en proper review på den. But we've come full circle.
Ja, och vi har suttit här i typ en timme. Så
ja.
Jag tror att det blir bra så, eller hur?
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Nästa del.
Le Miserable. Janko hawaita kaze ni. Janko inochi no.
Det var jag ser fram emot allra mest i den filmen.
Åh, nej, det blir perfekt. Så nästa vecka, men. Eller nästa episod.
Les Misérables.
Yeah. Excellent.
Hej då.
Call it.